Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Sara.
Hej.
Är allt bra?
Det är bra.
Du har ju hunnit tävla ytterligare en gång som vi pratade senast.
Ja.
Hur har det gått?
Det har ju gått bra, men jag har ju fortfarande otur med det här med vindar. Det är som att jag har en förbannelse över mig den här säsongen.
Så otroligt. Alltså så sjukt alltså.
Ja.
Jag har ju följt det här på Instagram såklart.
Ja,
men du får berätta mer.
Jag tänkte på det när jag lyssnade på vårt förra avsnitt från förra veckan. För då hade vi ju lagt in från stadion. Och då var vi bara, vi får hålla tummarna för Skara. Och att för nu hade jag sprungit under. Och så jag bara, nej. Jag tyckte ännu mer synd om mig själv när jag lyssnade på det och visste att det hände igen.
Alltså nej. Ja. Men du, alltså vilken jäkla prestation.
Ja. Nej, men det var jättebra lopp av mig igen. Och jag brukar ofta springa bättre på andra loppet, alltså i finalen. Och då så öppnade jag ändå med första loppet. Så i mitt heat, så jag var snabbast i mitt heat i försöket. Och den som var tvåa var ungefär nästan typ en halv sekund efter. Det låter lite, men det är ändå ungefär 5 meter bakom nästan. Så att jag såg ju inte av någon annan på hela loppet. Och ändå så sprang jag då, den sprang jag 12.02 i godkänd vind.
Ja. Mm.
Och det var ju ett riktigt bra lopp att kunna göra det utan att liksom så här ha någon att pushas mot eller jaga. Och sen så det borde ju ändå gått till finalen, så jag bara nu är det där. Och då hade jag visst att jag sprang mot en tjej som heter Claudia Payton som har tidigare sprungit EM. Hon har haft lite skadebekymmer, det var första tävlingen och hon kom tillbaka nu efter lite rehab. Men jag visste ju ändå att hon är bland Sveriges bästa sprinters. Så fick jag banan bredvid henne och jag tänkte så här, okej, men nu så jag försöker pusha på och trycka på så mycket jag bara kan och haka på henne halva loppet. Och sen andra halvan av loppet, oavsett hur heatet ser ut, så behöver jag bara hitta in i min den där avslappningen som vi har pratat om och bara göra mitt lopp över mållinjen. Så jag bara tryck på, haka på, pushas första 50, andra 50, ditt lopp hela vägen. Och jag fick till det. Jag fick så bra start och jag var med och jag bara kände sig gud. Så här nära trodde inte jag att jag skulle vara henne liksom, ändå att det var att man ligger 2-3 meter bakom bara. Och höll det hela vägen in. Och jag kände direkt så här, vinnartiden visas ju alltid direkt så här preliminärt på en klocka som finns på planen. Och det var ju hennes tid då som stannade på 11:68. Och jag visste direkt att så här, jag var under 12 för att jag var inte så långt ifrån. Så att jag bara kände så här, det här var lätt under 12 och så var jag så här glad. Och det kändes aldrig på plan som att det blåste så mycket. Även om vindarna under hela dagen hade visat 1,9, 2,0, 1,0. Det var godkända vindar hela tiden. Men de låg så pass högt. Men det kändes ändå inte så högt, för det kändes inte som att det blåste så mycket nere på banan liksom, på plan. Men sen så var det en som ropade så här, Sara, du har 11.85. Jag bara, va, är det sant? Vad var vinden? Ja, den har inte kommit upp ännu. Och så gick vi och väntade.
Nej.
Och sen hör man en bara, nej, vad fan, 2,1, hör jag en sucka.
Nej, alltså 2,1.
Ja,
och det är nästan skrattretande.
Ja, och att det var första loppet på hela dagen som var icke godkänt av alla hit. Alltså då pratar vi också flickor 15, alltså så här, alla lopp. Så var det här första loppet
här?
Som var här, över 2.
Det är meningen att du ska kämpa vidare och inte liksom ge upp.
Men alltså 11.85, det är alltså, för mig fick jag ändå så tydlig bekräftelse, för nu var jag liksom inte, det var liksom inte 11.98, utan jag var en ganska lång bit under 12. Så att jag kände ändå så här, ja, det där spelar ingen roll egentligen vad vinden var. Det där var ett bra lopp garanterat under 12.
Mhm. Alltså det var ju ett riktigt riktigt stort pesh faktiskt, oavsett som sagt vind. Det var lite mycket mer vind, men det var verkligen ett pesh.
Men det som ändå så känns häftigt och ändå konstigt, det var så här, att jag tror inte att jag är i bättre form nu än vad jag var i, utan det var som att nu fick jag ändå ut det med liksom ändå en bra medvind. Alltså du vet, på Öspelen hade jag ju typ motvind, det var ju upp mot 5 sekundmeter. Jag tror att de loppen var att jag har varit på den här nivån på flera tävlingar, men inte fått ut det på grund av liksom yttre omständigheter. Och samma där.
Precis.
För finska mästerskapen sprang jag 12.07 i nollvind, alltså ingen vind alls, och att det var 12 grader och lite regn. Så att jag kände att det här kände mig mer bara att det kändes mer rättvis siffra, för att jag kände att så som jag sprang nu, det var ett jättebra lopp, men jag tror att jag har gjort liknande lopp tidigare i år också.
Det blev verkligen bekräftat att du är på den nivån.
Ja, som det var så skönt. Och sen också att jag kunde jämföra mot en annan duktig löpare och känna så här, ja men det var inte bara jag som sprang ett turlopp, utan jag hakade ju på en jättesnabb löpare och sprang ett fint lopp alltså precis liksom bakom henne.
Men nu tänker jag så här, hur nära alltså den riktiga eliten är du, tänker jag nu. Alltså du är ju elit på ett sätt, men den här eliten, den som åker och tävlar VM och EM, alltså hur pass långt är det dit för dig?
Alltså just på sprintsidan så är det, vi har inga, i Sverige är det knappt löpare som tar sig till EM och VM i sprint på dem. Så just världseliten är liksom ett glapp bort från Sverige och Finland nästan överlag. Men säg att de Sverige, alltså årsbästa, den som har sprungit snabbast i år i Sverige, jag tror att jag har sprungit på runt 11.50.
Ja, du vet, du är ju inte långt därifrån.
Nej, men nu är mitt 12.00 ungefär det då, som är, så både i Finland och Sverige så ligger jag ungefär kring topp 20.
Ja. Men du behöver vara skåna, för att om du har haft ett godkänt lopp på 11.85,
jag hade
klättrat
väldigt
då?
Många, ja, det hade varit ganska många placeringar, för det är 1500 delar och det är ganska tätt, det är ganska många som är där omkring, så att jag hade nog klättrat ganska många om jag hade fått ett godkänt 11.85, men det är fortfarande ett glapp ner till, alltså ska man ner mot landslaget så behöver man nog ligga på runt 11.60 i alla fall, för att börja tävla om de här finkampsplatserna och sånt. 11.60, 11.70, alltså det är lite från år till år, men 2/10 till bort i alla fall så skulle man kunna vara med och fightas. Men det låter lite på pappret, men det är ganska mycket. Men det är ändå skönt att veta att jag har haft en så pass jämn säsong, för att det är ganska ovanligt, tycker jag, att man springer så många lopp under fjolårets pers.
Ja, det är så otroligt bra gjort.
Så så det tar jag verkligen, verkligen med mig. Sen satt jag så här och jag var ganska sur efter det, eller sur, jag bara nej, nu går jag iväg och gråter en stund, fast jag grät inte, men det var den känslan. När de sa 2,1, jag bara nej, det är skämt liksom. Men då satt jag så här, jag var anmäld på 200 också, och 200 brukar ju inte jag springa. Men så tänkte jag, för förra året så gjorde jag den här som sista tävling också på året. Och då tänkte jag så här, om det ändå är det sista jag gör, då kan jag lika bra bränna av en 200-ring också innan jag sätter mig i bilen och äter godis.
Eller hur?
Så att då satt jag lite så här, och jag visste inte, jag hade inte prickat av mig. Man måste pricka av att man bekräftar att man är där också. Så jag hade inte gjort det, för jag tänkte jag väntar till efter 100 och ser hur det känns. Och så satt jag där, jag bara, egentligen så var jag bara, nej, nu orkar jag inte springa mer. Men sen andra halvan var bara så här lite frustrerad. Jag bara, nej, nu tar jag bara ut allt jag har på 200 igen och bara springer. Så att jag satte på läktaren och jag bara, ska jag eller ska jag inte? Och min tränare och en annan som var med och sprang, de satt bara tyst och bara, du gör som du vill, Sara. Du, så här. Och sen reste jag mig upp och jag bara, nej, nu går jag och prickar av mig. Jag tänker springa 200. Och de bara, yes, yes. Så jag bara, okej. Okay. Och så gjorde jag det och så. Det var ju tredje loppet på dagen då, för du sprang 200-ringar före.
Ja,
så ganska sega ben. Men det var ändå så roligt, och att just den här mentala inställningen att jag kan sätta mig ner, för jag tycker att det är fruktansvärt långt. Jag vet att det låter jätteroligt i dina öron och andras öron. Men det är för att 200-ringen, du ska i stort sett nästan maxa. Och det kommer att göra ont på slutet, för man orkar inte hålla maxhastighet så länge. Men det var ändå intressant, för jag satt ändå där och kände så här, yes, nu kör vi. Att nu det här är det sista, nu trycker vi på. Det kommer lite som du känner också, det här att du lite gillar smärta.
Ja.
Jag bara, nu tar vi det bara. Mot förut, när jag sprang någon gång 200-ring då i min tidigare friidrottskarriär, då när jag var 17 där kanske. Och då kom jag ihåg att jag tyckte jag hade sån ångest över det där. Jag hade sån ångest så att jag inte ens nu efterhand förstår varför jag gjorde det. För då satt jag i startblocken och mitt mantra då var så här: fy fan, fy fan, fy fan.
Ja, det här kommer bli jobbigt, det kommer bli jobbigt. Alltså man,
jag menar, det är klart att det var ju, det är klart att det inte var roligt att springa 200 när man sitter så i starten.
Nej.
Och nu kände jag ändå så här, nej men nu köttar vi på liksom och utmanar. Mm. Så att jag sprang också jättebra. Mitt gamla, alltså jag har ett jättegammalt personrekord där, för det är från att jag var typ 16 år som var på 26:38 tror jag att det är.
Ja.
Sen sprang jag ju förra året i Skarat också och sprang mycket bättre. Då sprang jag 25:24, men då var det för mycket vind så den räknades inte. Och sen nu så sprang jag 25:08. Så jag sprang ännu snabbare, men då hade jag också plus 2,7. Och igen,
skitsamma.
Typ den enda i vårt gäng från Stockholm som åkte i samma bil. Jag var den enda som hade för mycket vind också.
Nej, så sjukt. Ja.
Ja. Nej, så jag fick inte det med mig heller, men det var ändå så här ett bra tecken för mig själv också att jag sprang ännu snabbare än förra året. Också. Och det var, ja men det var roligt.
Men det sköna är ju ändå nu att du fick faktiskt avsluta den här säsongen på topp, för att säsongen verkar väl vara slut kanske för dig, eller hur ser det ut?
Ja, jag har faktiskt bestämt mig, dels för att jag känner att med de två senaste tv-längarna så har jag kommit under 12, men jag har inte haft godkänd vind. Och det tar ju tid och uppladdning och fokus att göra de här tävlingarna. Och då känner jag att det blir nästan en större besvikelse ifall att det blir sen så här, nu var det okej, jag tyckte det var jätteroligt att vara i Skara, men ska jag planera in ytterligare en till som om kanske 2 veckor eller någonting, så jag ska orka hålla fokus dit. Och jag känner att det börjar mattas av. Jag börjar känna mig nöjd över mina prestationer, och nu jagar jag någonting som, jag vet inte, för mig själv har jag ändå redan på något sätt bevisat och bekräftat att jag har det. Och då börjar jag fundera, då är det egentligen för något yttre att det här med statistiken inte ska stå åt. Då blir det nästan för något annat att det ska bevisas för andra.
Ja, då blir det inte för dig själv längre. Men du, som du säger, då har jag verkligen bevisat för dig själv att du är på den nivån.
Ja, och jag känner så här, jag vet att vad min kropp klarar och vad jag, hur jag springer. Så då kände jag så här, nej, istället för att fortsätta jaga någonting som kanske till och med igen inte blir godkänt, eller att jag har motvind, eller att jag inte har motstånd. Liksom, det börjar ju vara det där som jag sa, att man måste, att jag behöver ha de delarna för att få till de här bra loppen nu. Så det var, då kände jag så här, nej, det får börja räcka. Och sen också det som hjälpte mig att också ta beslutet var att det var ju på lördag som jag åkte, som tävlade i Skara. Vi åkte ner på fredag, och på fredag morgon så var, på morgonen så kände jag att jag hade någonting som gjorde ont och kliade i mitt vänstra knäveck. Och då kollade jag så här, bara, frågade Lasse, kan du kolla, är det någonting där? Han bara, ja, det är väldigt rött. Och då är det grejen att när vi var på Åland, så det här är ju 3 veckor sedan, så plockade jag bort en fästing där.
Okej.
Och så jag bara kände så här, shit. Och så började jag googla, och då står det så här, röd markering efter så här borrelia då, fästing kommer oftast 1 till 4 veckor efter att man har fått bettet.
Okej.
Så jag var så här, jaha, okej, vad gör jag nu? Men så kände jag så här, vi ska åka ner till Skara idag. Jag har inga problem av det här. Det är nog ingen fara att vänta med det någon dag till. Mm. Men så åker jag, du vet, den röda bara växer under dagen. Så på lördagen när vi är och tävlar, då är det både svullet och rött liksom i hela knävecket. Så jag bara, ja, jag får ta tag i det direkt jag kommer hem. Och så har jag gjort det nu då. Först så på söndag ringde jag en online läkare. Och då säger de också att ja, det tyder ju på borrelia, alla så här symptom. Men det som inte verkar vara det är att så här, borrelia brukar inte klia, det brukar inte vara svullet och det brukar inte som hetta. Och jag känner, upplever alla de sakerna. Så att då var det så här, vi vet inte vad det är, gå och kolla upp det. Så gick jag till vårdcentralen och läkare kom och tittade på mig där också. Och de håller med om att det brukar inte riktigt se ut så här. Men grejen att, alltså det gör så ont, Josefina. Jag har så ont i knävecket.
Så istället för, men du har det fortfarande?
Ja. Och det har liksom, istället, borrelia brukar bli den här röda ringen. Men det är ingen ring. Men det är så svullet och sådär, så det börjar bli blått i mitten istället. Och de bara, då blir det ju som en röd ring, men inte kring ett ljust område, utan det är som blått i mitten för att det är så irriterat. Och så är det rött runt, och nu täcker det alltså hela baksidan av, alltså knävecket, men hela knävecket är helt rött och svullet. Så de satt på, de satte mig på borrelia behandling direkt. För att säkerställa att det inte är det. Så jag började äta antibiotika. Men vi vet fortfarande inte exakt vad det är, i och med att i och med att jag har så ont. Jag kan typ inte böja benet längre. Och det gör ont att sträcka ut det fullt också.
Nej men gud, nu blir jag orolig för dig. Hur känner du dig orolig? Eller tror du att det är borrelia?
Alltså, jag vet
alltså,
inte, jag har varit
orolig
ibland.
Det är inte heller bra om det.
Men... Nej, ibland är jag orolig. För ibland blir det så här, gud varför det är så här. Jag känner typ pulsen i knävecket. Och det bara så här, håller på att hetta och sånt. Och då blir jag lite orolig. Och så här, i mina värsta stunder så är jag bara, åh, tänk om jag måste amputera mitt ben.
Nej, men sluta.
Så det, men sen tänker jag så här, nej, jag har ändå haft läkare att titta på det. Jag kör borreliakuren nu. Och det kan vara, det är min tanke lite att, så här, att jag... Jag har testats mot borrelia förut flera gånger. För jag har vid två tillfällen i mitt liv haft ansiktsförlamning.
Jaha.
Och då i samband med det så har de alltid kollat borrelia. Och då har man sett att jag har antikroppar i blodet, vilket tyder på att jag någon gång har haft lite någon borrelia.
Ja.
Men då gör ju också det att kroppen kan arbeta med det, för det har jag haft det tidigare. Så min tanke är kanske liksom att mitt, för de sa också att borrelia kan se ut på olika sätt. Det är inte alltid detsamma, det kan vara olika. Och då tänker jag att det kanske är borrelia, men att min kropp försöker jobba jättehårt med att få bort den. Och därför blir det någon irritation och infektion starkare för att kroppen jobbar med det.
Mm.
Jag vet inte, det är så jag kanske tänker. Mm. Och men jag har sagt liksom så här, blir det inte nu, det är ju ändå, det här var ju på fredag det började och det har eskalerat igår tisdag kväll, så hade jag, alltså då var det inte roligt. Idag tycker jag att det är lite bättre, men det är också för att jag jobbar hemifrån och är stilla, för jag tycker att det är lite bättre när jag inte är igång. Så det här gjorde ju såklart också att hälsan går ju alltid först. Så jag kände så här, när det där började strula och jag bara, jag måste ta behandlingen direkt. Då var det så här, ja, men då blir det ganska bra att, då behöver jag inte fundera mer.
Nej, det förstår jag. Då blev beslutet att sluta säsongen ganska så enkelt ändå.
Ja. Och på tal om det, hur är det, för det är ju nu i helgen som du ska springa tjejmilen.
Ja, det stämmer.
Och du har ju också haft lite med någonting annat än knä också nu.
Ja, det här har jag inte sagt i podden än. Jag började min säsong väldigt bra ju. Alltså både vinter och våren så var jag frisk och inga skadebekymmer. Allt flöt på väldigt bra. Jag presterade väldigt bra på alla mina lopp där. Jag satte personbästa hela tiden och bara vad det som händer liksom. Allt kändes så bra. Efter maraton så var det ju en knäskada. Som vi har nämnt förut så i podden. Och sen nu har den lagt sig och känns mycket, mycket bättre för varje vecka som går. Vilket är jätteskönt. Sen så spelade jag paddel förra veckan med mina kompisar. Bara latcha för att det är kul. Och då så trampar jag lite galet med foten. Och det knäpper till på ovandelen av foten. Jag kan höra det poppar liksom. Bara, vad hände nu? Jag bara, nej, nu får det inte komma någon mer skada, för då vet jag inte vad jag gör. Sen så dagen efter där så skulle jag upp till Stockholm och löpcoacha och hade så ont i foten. Jag typ gick och halta liksom. På morgonen så kunde jag typ inte ens gå, på morgonen gick upp först och bara, är det här, det pulserade. Och jag träffade dig i Stockholm då. Oh. Men det blev bättre och bättre under dagen där.
För du berättade det till mig då.
Ont när jag åkte hem.
Du berättade det till mig då, för då skulle du iväg oss och hålla den här.
Oh.
Och då märkte man ju att du var ganska orolig, för då var du till och med så här, kommer du ens att kunna springa något lopp alls mer i år?
Ja, nej, jag var helt säker på att jag inte skulle kunna springa tjejmilen. Där var jag så här, det kommer aldrig gå.
Ja.
Nu känns det ju bättre varje dag och jag har testat att springa lite. Men det gör fortfarande lite ont så här stundtals. Så jag vet inte exakt vad som har hänt med foten. Jag har faktiskt inte kollat upp det, för det vart ju bättre så snabbt inpå där sen. Så jag går inte till läkaren, det är säkert bara någon slags alltså ledbandsgrej, jag vet inte, något sånt tänkte jag.
Ja.
Men jag började fundera på ändå, nu, först tänkte jag att det var någon slags liten minispricka eller något i foten, alltså någon frakturaktigt så, och det kan ju fortfarande vara någon liten sån som spökar liksom.
Mm.
Men jag är inte helt säker, så kanske man ska kolla upp det ändå. Men jag har kunnat springa på ganska okej nu, så jag kommer nog, nu är det ju onsdag när vi spelar in. Och det är ju då 3 dagar kvar. Och jag har haft det sista pass som gick väldigt bra. Liten känning på foten, men inte alls farligt. Så att jag tror att jag kommer kunna springa på lördag.
Ja, men hoppas det. Och hoppas att det inte blir värre. För det är ju sånt man kan vara rädd för, att om man har lite ont någonstans så kanske man ändrar löpsteg lite grann eller någonting sånt, så att det ger någon följdeffekt.
Det är det jag är rädd för. Så jag tänker så här, om jag inte har ont på lördag alls, då springer jag. Känner jag av det och har lite smärta på morgonen där, då får jag nästan bara ja, gilla läget och kanske stå och heja eller någonting istället.
Ja.
Så känns det just nu faktiskt. Så jag måste vara lite klok där, för jag har fler lopp framöver. Exakt. Som kommer också. Jag vill ju vara smart och träna och tävla smart och inte riskera att bli skadad igen liksom en längre tid.
Nej, och det här är ju inte heller ditt huvudmål med säsongen, det här loppet.
Nej, det är ju inte det. Det här är ju ett lopp som jag hade velat springa mest för att det är jäkligt härligt. Såklart så tänkte jag så här, persa i början på säsongen, jag tänkte att ja, tjejmilen, då är mitt pers på milen tog jag för många år sedan. Men nu är chansen. Men nu har ju läget ändrats ganska mycket, så att nu är jag inte där längre.
Nej.
Så det blir inte prio ett liksom att gå dit och köra.
Mm. Hur ser sista uppladdningen ut nu då? Det är om du som det är 3 dagar kvar. Har du börjat med rödbetsshotten?
Jag ska göra det idag.
Det ska det.
Och jag kom på, jag hade faktiskt i mitt skafferi såna här från Rå heter företaget, som jag fått tidigare så här för att testa, och det är just rödbetsshot.
Ja.
Och jag kollade på såna flaskor hemma, flera stycken, så jag var, ah, det är perfekt.
Och jag kollade upp det där som jag var osäker på förra gången, och kommer ihåg det där med att man skulle börja 3 dagar innan, och så visste jag, sa att jag bara, ja, det är nog en gång då och sen innan loppet, men det är varje dag.
Ja, varje dag.
Ja, från 3 dagar innan den där mängden varje dag.
Då ska jag köra på det. Det här avsnittet är sponsrat av Adidas Boost-teknologi, och vi har ju nämnt de här flera gånger i podden tidigare, och vi har haft 2 stycken gäster, 2 härliga tjejer, Alexandra Kamperhaug och Lisa Beskov tidigare i podden. De har testat skorna, för de är ambassadörer för Adidas, och de springer väldigt mycket i 2 av de här modellerna som vi har hört om tidigare. Det är ju Pulse Boost och Ultra Boost. Så de rekommenderar dem starkt, och de ser riktigt intressanta ut tycker jag.
Ja, jag var nyfiken på dem. Jag brukar dock vara så här lite försiktig med att byta skor mitt i säsongen, men nu är det perfekt, så jag tänker faktiskt snöra på mig de här Boost-skorna och testa köra dem nu under hösten. Det ser jag fram emot.
Ja, men kul. Du får utvärdera och uppdatera mig om hur det har känts efteråt. Tack Adidas.
Tack Adidas
för att du är med och sponsra podden. Men vi tänkte ju faktiskt prata om något helt annat idag egentligen. I podden. Nu har vi bara pratat på ganska mycket här om oss själva och hur det går, men det vill vi ju ge med också såklart till de som lyssnar. Men vi kommer prata om urinläckage.
Ja. Ett viktigt ämne.
Ja,
som
det.
Fler har någon form av erfarenhet eller tankar kring, men som man kanske inte har pratat om så mycket.
Exakt. Och jag kan väl säga att jag har ju mycket erfarenhet ifrån det. Jag ska inte säga att jag har så mycket kunskap om det, men jag har ju själv haft problem med just urinläckage. Ganska mycket faktiskt.
Kan du berätta liksom när du märkte av det första gången och hur dina tankar och känslor kring vad det var?
Första gången var faktiskt då ganska liten. Det var faktiskt efter att jag sprungit ett lopp och tagit ut mig jättemycket. Verkligen, så jag fick slänga på marken och lägga mig och bara kippa efter andan efteråt. Och då så när jag kom i mål där så bara liksom släppte det. Och jag verkligen kissade på mig rejält liksom. Jag kommer ihåg att jag hade lila cykelbyxor på mig. Jag var ju kanske bara 12 år kanske. Och fick ju panik för publik överallt liksom. Så jag sprang ner till vatten. Som tur var så var det vid en sjö precis. Jag sprang till vattnet, tog ett dopp. Och sen så kommer jag ihåg att jag blev uppkallad på scen, för jag vann av tjejerna det här loppet. Precis när jag var badad. Jag bara, åh mamma, vad ska jag göra? Dyngsur så här. Hon bara, men spring upp här på scen. Du är ju badat, får du säga bara liksom. Så här. Så jag upp på scen där och typ hade lite ångest för det liksom. Så det är väldigt starkt minne för mig det här, just när det hände.
Sa du till din mamma vad som hände? Eller sa du att du bara badade?
Till min mamma?
Ja.
Ja, jag berättade för mamma direkt att mamma, jag har kissat på mig. Så här, hon sa till mig så här, men hoppa ner och bada. Så hon sa det till mig.
Ja.
Så ingen behöver se liksom, så, om du skäms för det. Så jag sa det till mamma, absolut gjorde jag. Men jag ville inte visa för någon annan. Tyckte det var jättepinsamt. Och sen så har urinläckage för mig, det har varit ganska återkommande så när jag har maxpresterat i just lite längre och tuffare löplopp så. Genom hela mitt liv. Sen har jag ju fått 2 barn däremellan, och i och med det så har det blivit ännu värre kan man ju säga. Nu blir det mera inte bara maxprestationer som det händer, utan även när jag kanske hoppar hopprep, för många hopprep, eller när jag hoppar studsmatta en lite längre tid med barnen, så till slut så börjar det liksom så här läcka.
Ja.
Så nu är det mer i vardagen som det känns liksom än tidigare, kan man säga.
Känner du att det blir så här ett besvär, eller känner du att du har på något sätt så här vant dig?
Ja, men alltså en period tänkte jag faktiskt så här att nej, men jag måste nästan gå och kolla upp det här, för det här, det var lite, ja, det har blivit lite ett besvär. För även jag, som när jag sprang häromdagen också ett träningspass som inte var jättehårt ändå, och kom tillbaka och bara, och då sätter det också, jag bara, men gud, vet så här, då känner jag så här, nej, ska jag ha det så här, ska man leva med det här, eller ja, så lite. Så att jag har ändå sett det lite som ett besvär, men inte riktigt gjort någonting åt det, kan man säga. Så har det varit.
Ja. Ja, men det är så intressant, för jag tycker att många tänker ju att det här är något som händer bara kvinnor som har fött barn eller ja, äldre.
Det tror jag också.
Ja. Ja. Och att det liksom är så här, jag upplever det som att jag pratar ganska mycket om det här i mitt yrke, i och med att jag jobbar med mycket kvinnor. Men det märker jag också i branschen, alltså av de som, av oss som jobbar med det, så har det nästan också blivit lite så här, både och, att det är så här, man ska prata om det och kunna berätta att det händer. Samtidigt så känns det som att det också blev en så här, åh, det får inte normaliseras att att det är vanligt att det händer, för det ska det inte vara. Så förstår du att det blir liksom så här att det,
jag förstår vad du menar. Ja.
Så att det blir verkligen så här att det är, för jag vet att det var en elitidrottare som la ut någonting, alltså i CrossFit, att det läckte när hon gjorde tunga lyft. Och det var väl antagligen, tror jag, lite så som vi vill nu ha satt uppmärksamma om, att prata om det, att det här kan hända och så. Men då blev det också en negativ våg att liksom så här att det normaliserade, om att det är normalt att läcka när man tränar hårt.
Mm.
Och jag tror att man måste liksom separera det där, för om det är en elitidrottare som tränar hårt och det händer, så är det fortfarande en helt annan påfrestning och belastning än om en motionär tränar och det händer.
Ja, det tror jag verkligen.
Jag lovar att den elitidrottaren hade kunnat gjort exakt samma pass som motionären utan att det hade läckt.
Mm. Ja.
Och det tror jag, det är vad jag har börjat fundera på kring det här. Mm. Men jag vet fortfarande inte riktigt hur jag ska tänka och hantera det liksom med råd och sånt, i och med att, ja, men det blir lite dubbelt, förstår du?
Ja, ja, verkligen.
Mina egna erfarenheter, alltså om jag bara så som hur jag har upplevt det här, det var också, jag hade också besvär av det här långt innan jag fick barn.
Det var så.
Ja, jag hade det.
Ja.
Men jag förstod liksom inte.
Kan du minnas också din första gång som du?
Ja, eller jag minns exakt som grejerna vad det var. Det var, jag tränade redskapsgymnastik. Och då var det alltid på mattan, alltså fristående, så när man gjorde vissa voltlängor, och det var alltid specifikt när jag skulle göra flera volter i rad framåt, inte bakåt. Utan när jag kom från en, man ser att man gör så här handvolt fram, alltså som man sätter i händerna, och sen landar man med, man gör det framåt och landar med båda fötterna, och sen skulle man direkt göra en helvolt. Ja. Och det stämmet, alltså där när jag kom upp från den i den lutningen och skulle direkt hoppa vidare till en volt, det var liksom alltid i det som det läckte.
Okej.
Och jag var också kanske så här, men som du sa, var det 12-13 år.
Mm.
Och jag fattar ju liksom inte varför det blev så. Det var ju bara så här pinsamt.
Jag trodde ju att det hände mig att jag var helt ensam.
Ja, men jag trodde också det. Jag sa det inte till någon. Nej. Det som jag istället gjorde, det var ju typ så här att sa att jag fick ont i ryggen eller ont i knä, så att jag kunde inte göra det.
Mm.
Alltså att jag liksom, ja, hittade på någon anledning till att slippa göra den grejen för att det gjorde ont.
Ah.
Fast det gjorde egentligen inte ont.
Nej. Och i de fallen så kanske man behöver höra som ung tjej då att det här händer fler än dig.
Ja. Och idag,
och vad kan man göra åt det liksom?
Idag vet jag ju att det är ett stort problem, framförallt i gymnastik, i trampolin, i andra high impact där du hoppar mycket.
Och det kan jag verkligen tänka mig.
Ja. Mm. Så det vet jag ju nu, men det hade jag ingen aning om då. Och det är också vanligt att flera, att man har besvär om man har hållit på med de här idrotterna.
Mm.
Så, men sen annars hade jag inte, det var ju bara just till den, och det är det jag menar, att det är så specifikt, så det, för mig var det ju inget besvär förutom där.
Mm.
Lite när man började med CrossFit, som du säger, när man gjorde maximalprestationer och var jättetrött och hoppade hopprep, där kunde jag känna det också, speciellt de här double unders, för där blir det igen att man har, man gör dubbelhopp, så har man mer, man kommer upp högre uppifrån och du måste direkt hoppa högt igen. Och det är den där ifrånskjutet när man måste med ganska raka ben ta emot en kraft och samtidigt göra en hög kraft tillbaka för du ska ha upp högt igen.
Mm. Alltså jag har ju varit nere på CrossFit-gymmet här i Motala en del tidigare. Och det är så många tjejer. Jag nämnde det någon gång så här att jag kan inte hoppa mer nu för jag kissar på mig, sa jag så här under pass. Och det var så många tjejer som bara, åh gud, det händer mig också nästan varje gång. Och mig med, och mig med. Du vet, alla bara hängde på liksom. Så det är ju så vanligt problem.
Ja, men verkligen. Och det var så roligt. Jag var ju på nu faktiskt förra veckan en föreläsning om stark och tät genom klimakteriet. Så det var egentligen en föreläsning om träning för kvinnor i äldre ålder. Så det var mycket om klimakterie, men där pratade vi också om det här urinläckage och det. Och det var 08 Master Friidrott, alltså de här veteranfriidrottarna här i Stockholm. Har jag pratat om dem tidigare i podden?
Du har jag tror du har nämnt dem någon gång.
Ja, de har i alla fall en satsning.
Ja, det har du.
Det är en satsning från landstinget med gratis friidrottsträningar för de som är 35 och äldre. De kommer fortsätta projektet i höst, så jag vill bara säga det ifall att någon är intresserad av att testa på friidrott, så kommer det vara på torsdagar gratis i Stockholm runt om i länet. Då kan man följa 08fri.master tror jag att det är på Instagram.
Det är så bra.
Ja, och det är även de som kan bjuda in till så här, så de hade bjudit in till den här föreläsningen där de hade tagit bland de mest kunniga i Sverige på ämnen, och det var kirurger, det var en professor på om hormoner, och det var liksom om, jag menar, klimakterieexperter. Och då var det lite roligt också det att en av dem som håller i det här projektet är Mattias Sunneborn, som är en av Sveriges för detta bästa längdhoppare genom tiderna. Och han sa ju det att han har ju tränat i varje 15 år veterangrupper, så det är ju verkligen den här målgruppen.
Och det, ja, verkligen.
Och det tog han liksom 5 år att fatta varför det blev alltid sånt jäkla spring på toaletten när de skulle hoppa jämfota över flera häckar.
Nej.
Han var alltid sen när vi skulle börja hoppa häckar så var det så här, och sen så var det bortfall, så var halva gruppen borta för att, och sen kom de tillbaka en och bara alla skulle, han bara, jag tyckte det var konstigt att det hände varenda gång. Han fattar inte ens det heller.
Nej, så han sa men så här, gud, nu skrattar vi här, men alltså gud vad viktigt det är för tränare som kanske inte är kvinnor då, för det är vanligt hos kvinnor såklart.
Ja, och att ingen säger det till honom heller. Det är ju det också, att ingen av tjejerna säger det till honom. För att det känns inte bekvämt att säga det till. Nej.
Till en man kanske.
Nej. Så att han sa det så här, nu vet jag att jag alltid säger så här, om 5 minuter ska vi hoppa häckhopp, så vi tar en liten paus innan. Så att alla kan göra det för att vara klar.
Ja.
Nej, men i alla fall, det var en intressant föreläsning. Och jag lärde mig liksom ännu lite mer om bäckenbotten, och vi pratade mycket om knipträning, för jag kommer ju från en skola där man säger, där jag har gått de här träning under och efter graviditet, där vi verkligen försöker förebygga och stärka upp så mycket vi kan. Så jag förespråkar ju väldigt mycket det här med knipträning och inre bålträning. Så det var lite intressant att möta de här, för de här är ju sådana som med professorer, och de jobbar ju mycket bara efter evidensbaserat, liksom vad som det finns forskning på att stämmer och inte stämmer.
Precis.
Så de var ju inte
kunde du känna så här att det stämde överens om din uppfattning?
Nej, inte
haft yrket, eller?
Nej, inte helt. Så först blev jag så här, men gud, har jag sagt fel eller har jag så här? Men då tänkte jag också att det här är så nyttigt när man går på så här och får höra andra sidor, så man också kan få en ny egen bild som kanske liksom inte är så svart eller vit. Så jag står ändå kvar vid liksom, och det är det man fortfarande också rekommenderar i Sverige idag efter förlossningar, är att knipträna. Det de var inne på, varför man inte vet exakt om det fungerar på lång sikt, och är att det finns inga tydliga studier liksom. Det finns sådana appar där man kniper och jag vet att de använder Umeå universitet använder det som underlag till deras studier, men alltid när det är studier där man själv uppskattar hur mycket man kniper, hur ofta och sådär, så är det inte riktigt 100% korrekt.
Nej, det blir inte helt evidensbaserat.
Nej, och man vet inte om alla gör det så ofta som man ska, och sen vissa appar eller sådär säger att man ska göra det 30 sekunder 3 gånger om dagen, någon annan säger 5 gånger 5 sekunder och sådär, så de är inte liksom likadana gjort.
Nej.
Och så finns det kanske ingen kontrollgrupp som inte liksom har gjort alls.
Precis.
Och därför var de så här, att det finns ingen så här studie på att det skulle visa att, att det blir bättre av att typ knipa. Men det vi ändå var överens om är liksom att ändå en kroppskännedom ökar alltid liksom kontroll på kroppen. Mm. Så att lära sig knipa och försöka hitta det här knipet, kunna bryta kistrålen, det hjälper ju också så här att se att du behöver nysa eller du behöver göra någonting, så vet du hur du ska aktivera för att hålla emot.
Precis.
Så har du inte den kroppskännedomen eller vet eller hittar knipet, då kommer du antagligen ha större risk för läckage.
Mm, precis.
Så av den anledningen så skulle jag säga så här, fortsätt knip, fortsätt känna att man har bra kontroll och kan styra muskulaturen i bäckenet.
Ah.
Men just om man kollar så här bäckenbottenbesvär, och det var ju både liksom framfall och urinläckage, så är det ändå 30-60% av kvinnor som har upplevt besvär av urinläckage.
Alltså jag tror väldigt många är rädda för just det här med framfall.
Ja.
Och hur vet man att man är i riskzonen för det och sådana saker? Pratar någonting om det? Ja. Alltså för det, ja, hur det?
Framfall är ungefär 10-15% av kvinnor som man får.
Okay. Det är ganska många.
Ja, och så här, och, men det man, man vet inte riktigt, för att oftast kommer ju de när man blir äldre. Ja. Och då är det så här, är det för att man blir äldre och får minskad muskelmassa och blir svagare? Eller är det hormonellt att du kommer in i klimakteria? Eller liksom, ja, vad är faktorerna till att, att det blir? Men det man har sett i alla fall som är riskfaktorer som ökar risken för både urinläckage och framfall, det är ju graviditeter. Vi får ju en högre risk för att det händer. Och framförallt om man har fött många barn. Så man ser att det här med framfall, och det har ju ändå gått ner i statistiken för att vi får färre barn per kvinna nu än vad vi fick. Så det verkar ju också ha med saken att göra. Att har du
så fött... siffrorna 10-15% kanske kommer bli lägre inom en viss tid, tänker man ju då.
Exakt, de sa att det ser ut att nya nya rön liksom ser ut att att det blir mindre bara av att vi inte föder 6 barn.
Ja.
Vi tränar på ett annat sätt, vi är aktiva på ett annat sätt så ofta. Och framförallt så kanske vi inte har graviditeterna heller så jättetätt som man har om man ska ha 6 barn.
Mm, exakt.
Så det är risk för att, och sen själva förlossningsskador. Man har sett att har man en större förlossningsskada så ökar också risken för mer problem senare. Och det framför allt då har man sett att det ökar procenten vi är vi om man har gjort förlossning dels med sugklocka, men ännu mer om man har behövt använda tång. Och tång har de till och med har de i stort sett slutat använda i Sverige för att riskerna ökar och man kan få ganska mycket skador av det.
Okay.
Andra saker som vi inte kan påverka, det är genetik. Så har vår mamma och mormor typ haft framfall, och sen så är ju risken högre för att vi kanske själva också har det. Det behöver ju inte vara det, men det är lite genetiskt också. Och en sak som man också sett att påverkar riskfaktorerna är övervikt, så fetma. Och det är ju också för du har ju en tyngre vikt som trycker ner mot bäckenet.
Det är större belastning, såklart. Ja.
Så det är lite samma som under, för många, jag har fått frågan ofta då, men om man har gjort kejsarsnitt, har man då ingen risk, eller kan man då träna som vanligt utan trots eller för på grund av bäckenbotten? Och det är så här, ja, du har ju mindre skada kanske i och med att du inte har fött vaginalt, men du har ju fortfarande gått med den här övervikten på bäckenbotten under graviditeten. Så du har ju fortfarande ett försvagat och uttöjt, men inte lika uttöjt som du har om du kanske har fött vaginalt. Så det är lite samma.
Jag tänker man undrar lite med så här, om det är vanligare bland atleter och elitidrottare eller inte liksom. Alltså det, man tänker att det är mycket belastning, tänker jag, där mot en vanlig person som inte känns mycket, men samtidigt är man starkare.
Ja, men precis, för man tänker att det ska vara mindre hos vältränade människor, dels för att de är starkare och för att de kanske inte har en övervikt. Men det de pratar om där då, de skiljer på lite olika typ av, nu är jag inne på läckage då, på det här inkontinens.
Ja.
Och då det som man pratar om här då, som vi fokuserade mest på under föreläsningen också, det kallas stressinkontinens. Och det är just det av träning, skratt, hosta eller liksom när man ökar buktrycket. Men där är det lite samma sak. Ärftligheter, graviditeter, viktökning, tunga lyft och sånt, det kan också öka risken till det. Men här har vi ändå liksom, dels det som jag sa, att man kan träna upp att kontrollera när man ska göra ett lyft eller när man kommer nysa. Men det är ändå flera, jag tror det var mellan åldrarna 15 till 60 kvinnor som känner av det här ganska mycket just vid träning. Och varför det blir ändå högre risk fast man är starkare och lättare, så är det ändå att vi jobbar med mer långvarigt ökat buktryck som orsakar en uttänjning och svaghet av bäckenbotten. Så ja, så att det finns ju högre risker också med det, speciellt när man tränar tungt. Och det har de sett att liksom de idrotterna som är då högst i riskzon, det är ju då också gymnastik, simhopp, friidrott och tennis. Den typ av idrotter.
Ah, tennis också. Mm.
Så de som har låg riskzon, det är ju typ simning, golf, paddling. Alltså du vet, där du inte har så mycket stötar mot bäckenet. Så då är det frågan också så här, typ att vad ska man göra åt det om det läcker när man tränar?
Ja, precis. Räcker det med knipövningar och andra styrkeövningar? Eller för många pratar ju om operation också.
Ja, men precis. Det man har sett liksom är så här, med att genom att knipträna, så ungefär 40-70% upplever att de känner en förbättring. Så det tycker jag säger ju ändå att det är värt att försöka aktivt knipträna för att se om det blir bättre av det. Men alla kan inte heller träna upp knipet som läckage. Och alla orkar inte eller vill inte, är inte motiverade till det. Och det var det här vi kom också in på just med operationer. För att jag förstod dem så här, de var väldigt öppna för operationer. Och man behövde inte ens genomgå en sån här, men du ska knipträna i 6 månader först för att kolla. Utan du får i stort sett bara boka en tid och få det opererat. Och det ifrågasatte jag ändå lite så här, att varför är det inte värt att testa det? Men jag förstår också att de sa så här, att det finns kvinnor som kommer in, det här kanske inte är då idrottare utan läckage överlag, som kommer in och söker för att de har besvär, men de är inte motiverade och de kommer inte att göra det här 3 gånger om dagen i ett halvår. Så de sa, säger de då att vi opererar om du gör det ett halvår, så finns risken att de aldrig träffar henne igen. Och då lever hon vidare med ett besvär.
Precis, man förstår dem också då, ja, det läget.
Så jag förstår det. Men när jag har pratat med friidrottare, för jag kan säga i dagsläge nu då, mitt läge är också så lite som du, att jag läcker ibland i vissa övningar, men inte, jag har aldrig problem i vardagen. Men det är framförallt, det är samma typ av övningar, det här med att när man kommer i hopp. Min klassiska är ju den här friidrottsgrejen, att hoppa jämfota över häckar, som är ganska ofta med i mitt program.
Ja, för det ser jag att du gör det ganska ofta.
Jag gör det ofta.
Ser jag på Instagram och sådär. Och det förstår jag att det är en belastning.
Ja, för där är den här samma grejen. Jag kommer högt ifrån och ska direkt högt upp igen. Så att det är inte bara att jag ska ta emot mig när jag kommer ner, utan jag ska samtidigt ge ifrån en kraft som tar mig lika högt upp igen. Och göra det upprepade gånger. Så här blir det ju den här många gånger kroppsvikten som trycks neråt. Mm. Det som är intressant för mig när jag bara gör en egen källstudie för mig själv, det är att jag kan göra dem väldigt bra innan ägglossning. Så att i min menscykel så finns det veckor som jag kan göra exakt samma övningar utan läckage. Och sen kan jag inte göra det 2 veckor senare utan att det läcker.
Och då tänker jag att det har väldigt mycket med hormoner att göra.
Ja, att det borde påverka också. Det var därför jag ville tävla i Skara nu också. För att det var typ enda tävlingen på hela säsongen som klaffade in där jag känner mig att jag inte har läckage och känner mig allmänt lite starkare. För att alla andra tävlingar har inte legat där. Så jag kände så här, det ska vara intressant att se hur det är att springa och tävla när jag vet att nu håller jag helt tätt, även om jag hoppar och alltihopa. Och det var ju lite roligt också att jag sprang 11.85 på den.
Ja, vad intressant. För man känner sig ju vissa veckor i månaden känner man sig mycket starkare och piggare överlag liksom, när man tränar och allting.
Yes, och det finns en sån studie.
Man pendlar ju väldigt mycket, väldigt mycket. Och jag tror säkert också att jag kanske har mer läckage vissa tider på månaden.
Ja,
absolut.
Det kan vara ganska, man kan börja liksom ändå liksom notera det och följa upp det och kolla om det stämmer, för jag upplever att det stämmer på mig. Och det finns en studie som visar ju också att man har hög, alltså är starkare och kan prestera bättre just precis liksom tiden innan ägglossning, och sen sänks den efter ägglossning fram till mens, och sen så blir den starkare igen. Så att det är liksom två olika faser där. Däremot är det så liten marginal, för det är liksom inte på individnivå, utan det är ju på som alla kvinnor. Så att jag skulle aldrig, om jag bara tränar som motionär, så skulle inte jag skulle inte liksom anpassa träningen efter det, för det är så små marginaler. Men däremot på individnivå så kan man ju ändå känna skillnad. Så att jag känner, jag hade ju inte ändrat min träning efter det här och börjat träna tunga pass där och sen inte, för att så ser inte min tävlingssäsong, då hade jag ju missat både FM och Ö-spelen liksom. Så att jag skulle inte lägga upp och träna enligt det, men det kan vara bra att ha med sig det i tanken, att just det här är därför, och att så.
Bli lite medveten ändå kring det.
Ja, men och då har jag pratat också just med de här veteranfriidrottarna, tjejerna, för att jag upptänker liksom, de har ju fått flera barn än mig, och de är runt 40-45, men de jag tränar med. Och jag bara, de gör ju allt det här. Har inte de problem?
Ja.
Men då visar det sig också att väldigt många av dem har gjort den här operationen.
Mm-hmm, intressant. Och vad sa de om vad hände och vilken effekt gav det för dem?
De hade liksom så här, just för att de hade samma upplevelse som mig, att de har inte problem i vardagen. De har aldrig ont i ryggen. De känner sig liksom inte svaga i bäckenbotten. Utan det kommer till att det är svårt att träna friidrott när det läcker. Och det är här jag känner också att det är en stor skillnad liksom, för att har man problem av sitt läckage i vardagen, då är det någonting som man kanske behöver stärka upp och träna upp. Jag upplever inte att jag har problem. Jag kan göra knäböj med 100 kilo, jag kan hoppa studsmatta, jag kan göra flera saker som har kort kontakttid på marken, det är de höga. Och det är så de har upplevt också. Så att de har varit jättenöjda med den, för att det var ett enkelt ingrepp. Nu för tiden behöver man inte vara nedsövd eller någonting, utan det är lokal bedövning, en kvarts operation, man kan gå till jobbet dagen efter.
Ja, det är så pass enkelt.
Ja, idag är det där. Sen är det tror jag att 10% som det inte funkar på, som det inte blir bättre. Så det finns ju, och sen finns det ju alltid risker med operation oavsett. Så att det är ju ingenting som jag tycker att man ska bara boka in på lunchen liksom, så där. Man kanske ska ändå tänka igenom det. Men jag tycker att det är bra att veta, att känna så här, för blir det så här, jag vet att för vissa av de här tjejerna så var det så här, att det där behövde vara så jobbigt att träna i grupp när det läcker, så då hade det varit antingen det eller så slutar jag med friidrotten. Som de ändå tycker.
Och då är det verkligen, och då är det verkligen värt då att göra ingreppet, för att faktiskt den livskvaliteten som kanske friidrotten gör för dem.
Exakt. Det här med träning och motion också, det vet vi om någonting är bra och hälsosamt för oss att träna. Och är det då att man tycker att det är jätteroligt att friidrotta eller säg gå på step up eller någonting, alltså någonting som gör att jag tycker om att röra på mig. Och utöver det har jag inget problem. Så då tycker jag absolut att man ska fundera och kolla upp det och läsa på. Går det att fixa, och att då du bara slipper ha det bekymret, så tycker jag att det är jättebra. Sen pratar man också om att många upplever att man har mindre läckage precis under mensen, och det fick jag veta här, det här har inte jag tänkt på, men det sa han kirurgen som var där och pratade om, att det är oftast för att man använder tampong.
Ja, för det, då, jaha, då täpps det igen lite, eller?
Ja, han sa att tampongen gör samma grej som han gör i operationen. Han lyfter urinröret lite med någon litet band. Vilket gör att det inte lutar och riktas neråt direkt så att det skvätter ut. Utan man lyfter upp lite urinröret med ett band. Och det är det som en tampong kan göra också. Den kan trycka till lite så att det inte läcker ut. Så man kan alltid testa det också, ifall att det, för han sa, funkar det, då funkar antagligen operationen också om man vill. Och som i mitt fall då, jag vet ju när jag läcker. Jag blir inte förvånad. Jag vet ju när det kommer.
Nej.
Så för mig hade ju det här, det finns till och med någon grej som, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men det finns någon form av fjäder som är lite som en tampong som man kan använda för det här också. Men det pratas inte så mycket om i Sverige, och jag tror inte ens att den går att köpa på apoteket i Sverige.
Jag har aldrig hört,
för det var någon som började prata om det. Och då sa de att man sätter in den som en tampong när man tränar, och att den hjälper en att hålla tätt. Så den här ska jag försöka ta reda på
det
mer.
Det hade varit grymt att testa det innan man funderar på operation, om man är i det läget.
Exakt, speciellt om det är ju så här, ja men det är bara när jag tränar den här typen av pass.
Ja, precis.
För då kan ju det vara ett sätt att bara slippa, för det är ju otrevligt, alltså det är ju inte nice när man känner att man kissar på sig.
Nej, det är verkligen inte. Det känns ju inte bra. Så kan man förhindra det på ett enkelt sätt till att börja med, så kan det verkligen vara värt det. Mm.
Sen är jag ändå jättemycket för att träna upp det, framförallt efter förlossning. För att nu är det igen, jag utgår bara från mig själv. Jag kan, så det, är ju ingen, det här är ju ingen så här fakta eller studie. Men jag upplevde när jag började med sprint, så kände jag att i början så läckte jag. Då kom det liksom när jag sprang typ säg på fjärde, femte intervallen när jag maxade, så kände jag på slutet att oj, nu börjar jag läcka lite, så fick jag börja avrunda min träning där. Jag gjorde alltid så för att jag ville inte pusha det. Och sen 2 veckor senare så var det 2 intervaller längre som jag kunde. Så jag tryckte, alltså, och då tränade jag aktivt knipet och medvetenheten kring inre bål och bäckenet. Och då var det som att den där pushades gränsen längre bort hela tiden.
Mm-hmm.
Så någonstans så tror jag att det går att träna och göra det medvetet. Och idag så läcker jag ju inte när jag sprintar, utan nu är det bara de här jämfota hoppen. Så att någonstans går det ju att göra en förändring. Sen är det ju säkert individuellt och till en viss gräns. Och nu när jag hoppar häckhopp så kan jag ibland, om jag är duktig, så kan jag också i huvudet så här, hitta till och med det här knipet. För jag är ganska duktig på att hitta knipet, så jag kan knipa om mellan varje hopp i luften. Mm. Men jag måste sätta väldigt mycket fokus och tanke på det. Så säger min coach sen så här, jag vill ha knäna lite högre upp och flexade tårna lite högre, fötterna lite så. Då är det ju kört. För då måste jag börja tänka på någon teknik han vill se i nästa hopplänga. Och då går det ju inte att tänka på att jag ska knipa samtidigt också emellan varje hopp.
Nej, jag fattar. Okej, så det känns ju som att man skulle kunna göra en hel del själv med knipövningar och allt det här.
Ja.
Men som sagt, det finns andra lösningar att få och ta till egentligen.
Ja, och jag tycker att är man i det där kedet, det känns som att man drar sig för att träna på grund av det. Kolla upp det.
Ja.
Alltså, testa gärna knipträna. Försök att få det bättre. Ta hjälp med någon och kolla att du kniper på rätt sätt. Känner så här, nej, knipträning, jag har gjort det. Eller jag kommer aldrig att göra det, för det blir aldrig av. Kolla upp där. Jag tycker att man ska ändå vara öppen för förslag om det handlar om ens livskvalitet och hälsa på alla sätt. Så det var, jag tycker det var nyttigt att få höra flera sidor. Men jag kommer fortfarande stå kvar när jag coachar. Att alltid försöka hitta och kontrollera och stärka upp sitt egen muskulatur.
Mm. Ja, men så intressant, så spännande. Och jag tror att väldigt många av våra lyssnare är ju kvinnor som säkert känner igen sig väldigt mycket i det som vi berättar.
Ja, och jag tror att det är också att man kanske tänker att du och jag inte läcker. Alltså för att vi springer så mycket och tänker att man ser...
Ja, vi är så starka och så vidare. Men det gör vi också, precis som väldigt många andra.
Ja, och jag har också varit lite ibland rädd att prata om det. För att jag vill inte att det ska bli normalt. Jag vill inte att folk ska tänka att Sara läcker också, det är fine. För att som sagt, som jag sa, jag poängterade att jag har inget problem alls i vardagen. Jag har inte problem att gå på vilket pass som helst. Det är väldigt hög intensitet och hög belastning som blir problemet. Så att jag skulle säga att det är ingenting som är normalt vid min träning, förutom vissa övningar ibland i månaden.
Ja.
Så att det är ingenting som jag tycker idag, men det är bara att träna på, för så är det inte.
Nej, men man får gå till sig själv och känna vilket läge man själv är i, helt enkelt. Och är det så att man har problem i vardagen som inte bara är relaterat till träning eller hårda pass, då kanske man ska kolla upp det här hos en läkare på riktigt.
Ja, men med det sagt så knipträna, träna och låt ingenting stoppa dig. Ta liksom kontroll över din kropp och vad du kan göra för den, för att kunna göra det du tycker är roligt, tycker jag.
Det tar vi med oss. Ja, och du får krya på dig nu med ditt ben.
Ja.
Och hoppas verkligen att det går över snart och inte blir något större problem av det.
Ja, hoppas jag med. Vi håller tummarna.
Ja, det gör vi. Ha det så fint nu allihopa.
Detsamma. Ha det bra alla.
Ja, ha det bra. Hej. Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.